Hej, kul att du är här och vill följa oss från EFS-kyrkan i Ängelholm. Du kommer nu att få se eller höra en predikan från en av våra gudstjänster. Har du några frågor eller vill veta mer om oss som kyrka så kan du alltid gå in på www.efskyrkan.info. Vill du ha tillgång till mer undervisning eller ta del av våra inspelade konferenser eller gudstjänster, gå gärna in på vår playkanal efskyrkan.tv. Nu ska vi lyssna på denna veckas predikan.
Hej! Jag tänkte stå här och vara tyst tills nervositeten försvinner. Men det lär inte hända. Anton Berg heter jag. En del av den här församlingen. Tillsammans med min fru och våra tre barn. För 6-7 år sedan så fick jag frågan vid en församlingsgudstjänst att skulle inte du kunna hålla en kort predikan? Mitt svar blev då, jag är uppväxten i BV-sammanhang. Vad är en kort predikan? Nu fick jag förfrågan att hålla en riktig predikan. Så i och med det ska vi de kommande 3 timmarna gå igenom Vi ska i alla fall börja med att be. Herre Jesus, kom. Var delaktig. Helige Ande, kom över den här stunden, över våra liv, över mig. Låt du få tala. Vi ber om din eld. Vi vill bli brinnande för dig. Hjälp oss, Jesus. Kom, Jesus. Helige Ande, kom. Herre Jesus Kristus, Guds son. Förbarma dig över mig, syndare. Helige Ande, kom. Vi har haft en serie kring andens verk där vi har gått igenom några punkter och jag ska få avsluta den här serien med brinnande i anden. Vad är nu det här med att vara brinnande i anden? Och hur gör vi det som församling och som individer? Jag vill börja med en berättelse först. Den här berättelsen, den börjar hos en man. Han var ung, han var snygg. Det låter bekant. Ja, det är ju jag. Anton Berg heter han. Ja, då behöver vi inte berätta det i tredje person. Jag är uppvuxen i en trygg kristen familj. Jag har varit på barnläger, jag har varit på ungdomsläger, gått på bibelskola. Tron har alltid varit med mig. Men som för många andra så har det gått upp och ner. Tyckte det var rätt jobbigt i gymnasiet. Men någon gång efter gymnasiet så var det ändå en punkt där jag kände att men det här vill jag väl ändå leva för. Livet har flyttat på sedan dess. Jag har gift mig, jag har fått barn. Jobbar. Men så en dag för cirka 1,5 år sedan så hände något. Jag stod och pratade med en vän. När jag plötsligt hör Gud tala till mig. Ingen fysisk röst men en tydlig röst inifrån. Och Gud kallar på mig. Och han ber mig att offra allt jag har kärt. Inte min fru, inte mina barn, men allt det jag värderar högst praktiskt sett. Jag är en individ som uppväxt med att jobba. Jag älskar att jobba. Jag kan söndag eftermiddag bara så här. Yes. Måndag imorgon. Märkligt va? Men jag älskar tryggheten det ger mig. Jag älskar det ekonomiska. Känslan att få någonting gjort. Jag älskar att liksom, ja men jag börjar 7, jag slutar 4. Rutiner. Det är gött. Nordvästra Skåne. Behöver inte åka någon annanstans. Om det inte innebär berg och en snowboard. Nu bad Gud mig offra allt det där. Men det var inte bara det som hände. Utan det var någonting annat också. Det var en känsla av någonting. Känsla av att Gud fullständigt punktmarkerade mig. Med sin närvaro, med sin ande. En närvaro så starkt som tvingade mig att stänga ut allt. En närvaro där jag bara fick släppa allt och njuta av friden. Men också närvaron av helighet. Och är man en syndig människa som jag, som satt på mörka hemligheter, ofta behöver jobba med att ödmjuka sig från en girighet och egoism, så är den närvaron inte så bekväm. För den fullkomligt tvingade mig till att ge upp allt. Och att få längta att få berätta det som fanns inom mig. Att lägga av mig ryggsäcken och det orena samvete som jag byggt upp under årtionden. Det jag fick någonstans uppleva tror jag är just det där. Att få vara brinnande. Jag längtade efter Jesus. Jag längtade efter mer av anden. Och jag längtar efter mer av anden. Men det är också en färskvara som lätt kan dö ut. Min story gjorde också någonting med mig som jag inte riktigt var beredd på. Jag delat min story många gånger till andra människor. För det är väl så man gör. Vilja inspirera och ge vidare det man fått uppleva och fått. Men jag vet inte riktigt vad jag förväntade mig. Men att när man berättade så fick man många gånger så här. Ah, kul för dig. Och jag kom liksom frågande sig att ja, men nu när jag har fått uppleva det här, när jag får vara brinnande i anden och jag får komma till en kyrka där andens hem är, vad är det då jag upplever? Nej, men, nästan en ensamhet. Och hur kommer det sig? Att min berättelse nästan är en större provokation än vad det är en inspiration. Påstår jag då här att vi som församling inte är brinnande? Ja, lite. Det kanske är en kritik, men det är också ett rop på hjälp. Rop på hjälp är att jag tror inte vi är där vi kan vara. Där vi kan bli. Där anden får inspirera och driva oss framåt. Jag tror vi har stagnerat. Det är min upplevelse. Men jag tror ju inte. Jag är inte så pessimistisk lärd så jag tror att någonting är kört eller att vi inte har någonting, utan jag tror vi kan bygga på någonting. När man håller en predikan för första gången så får man väl någonstans gå till basics. Så jag har tagit tre punkter. Tre punkter som har varit viktigt för min del, som jag tror att det är viktigt för alla att ta ställning till och där vi kan göra något praktiskt. Så var börjar vi? Hur följer vi honom? Hur blir vi brinnande i anden? Och hur hjälper vi varandra i det? Vi ska börja i Bibeln. Vi ska gå till Kungaboken, första Kungaboken. Vi ska hälsa på hos den främsta profeten, enligt mig. Vem syftar jag på då? Några förslag? Elia, men självklart är det Elia. Och varför är det Elia? Berättelsen vi ska kasta oss in i är Israel har fått en kung. Kung Ahab, en ny kung. När man läser kungaböckerna och den här passagen så står det mycket om Israels kungar. Oftast inte så långt utan ganska kort. Att, ja, men den här kungen han regerade i 20 år och han gjorde det som var gott i Herrens ögon. Eller så står det att han gjorde det som inte var gott i Herrens ögon. Kung Ahab däremot står så här att han gjorde det mer ont än någon annan före honom. Och sen så får vi lite förklaring kanske varför. Det verkar inte som att kung Ahab i sig är någon ond tyrann. Det som är det onda är mer kopplat till någon han har väldigt nära. Han gifte sig med sin kära Isabel. Och Isabel, hon såg till att Baalskulten blev systematiskt inlärd i Israel. Hon såg till att det byggdes tempel. Hon såg till att hundratals profeter lärdes upp och fick försörjning från hovet. Hon såg också till att förfölja och döda Guds egna profeter. Så nu står Elia. Han upplever sig vara helt ensam. Och han har kallat samtliga Baalsprofeterna till berget Karmel för att göra upp. Så nu har ni en liten background check på den. Så nu kommer vi in i texten. Första Kungabok 18, vers 21. Elia trädde fram för allt folk och sade: Hur länge ska ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal, så följ honom. Men folket svarade honom inte med ett ord. Efter det här så är hela anledningen till att jag tycker Elia är den fetaste profeten. Vi har en showdown utan dess like där Elia och Baalsprofeterna bygger upp varsitt altare. De ska framkalla eld. Och vi har väl bland det första citerade trash-talket här också i historien där Elia frågar, men varför svarar han inte Baal? Han kanske sover. Ni måste ropa högre. Elia ber och framkallar eld. Och Gud skickar en eld som bränner ner hela altaret. Men jag läser inte det för att det är inte där jag vill lägga min vikt. Utan det är det här. Hur länge ska ni halta på båda sidor? Vad har det med oss att göra? Varför berättar jag detta? Jo, för att jag tror vi har något gemensamt. Ska vi i Sverige idag bli brinnande? Ska vi vara en kyrka som brinner för Jesus och en kristenhet som är andligt redo för den väckelse som är möjlig i Sverige? Då tror jag vi behöver fundera kring det här. Hur har vi foten i båda båtarna? Vad är det som är i vägen för att jag inte ska följa Jesus helhjärtat? Anton, kan du dra några exempel? Ja, men absolut. Jag kan dra några exempel från mitt liv. Ja, jag vill följa Jesus. Men det där med tiden. Den ger jag hellre till serier, sociala medier eller mina hobbies. Jag säger, ja, jag följer Jesus. Men när jobbet, lönen och ryktet står på spel, då är jag inte så taggad på att stå för det. Jag vill följa Jesus. Men inte så mycket så att någon tycker jag är konstig. Och min bön har ibland sett ut så här. Herre, använd mig och mitt liv. Men snälla, låt mitt sparkonto vara. Johannes uttrycker det så här. I Johannes 2. Nej, förlåt. Första Johannes brevet alltså. Kapitel 2. Älska inte världen. Inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Allt som är i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår. Men den som gör Guds vilja består för evigt. Vi har även Jakob, Jakobs brev, som skriver så här. Ni är otrogna. Vet ni inte att vänskap med världen är en fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Hur ser ditt beslut ut? Kanske är du konfirmerad. Kanske är du döpt i vuxen ålder. Eller kanske har du en liknande upplevelse som jag har, där ni har fått säga och ta steget i att ja, jag vill leva för detta. Jag vill leva med Jesus. Jag tror det här beslutet är livsviktigt för oss, oavsett hur det ser ut. Vi behöver någonting att falla tillbaka till när det blir jobbigt, när det blir tungt och vi inte tvivlar på oss själva och annat. Så behöver vi ett beslut till att falla tillbaka. Nej, men jag har ju sagt det här. Eller jag har ju upplevt det här. Att Gud har varit närvarande. Vi behöver få se det och falla tillbaka på det. Och det här är inte ett beslut som bara handlar om att ja, men jag ska tro på Jesus. Absolut. När vi säger att vi tror med vår mun och vi bekänner hjärtat, då är vi lovade frälsning. Men vi behöver göra någonting med det också. Låta det få gro i hjärtat. Inte bara säga att ja, men jag tror på Jesus. För det kan vi läsa ganska tydligt i Bibeln att de onda andarna trodde på Jesus. Djävulen visste mycket, mycket väl vem Jesus var. Men någon särskilt bra efterföljare var han inte. Och det är det vi vill vara. Jag tror skillnaden ligger i efterföljelsen. Vi vill följa med. Vi vill säga Jesus kom och bo i mig. Låt mig få tränas i en efterföljelse av dig. Låt oss få se och gå i dina fotspår dag för dag och steg för steg. Om vi då på riktigt vill leva detta liv, hur gör vi då? Vi har alltså nummer ett, ett beslut. Vad har vi sen då? Paulus skriver i Galaterbrevet kapitel 2. Jag har genom lagen dött bort från lagen för att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Det Paulus säger är alltså, vi får iklä oss Jesus och leva i symbios med honom. Det innebär alltså en relation med Jesus. En relation. Hur upprätthåller man en relation? Jag hade kunnat säga till min fru, jag älskar dig Emily, men kommande månaden, är det lugnt om vi inte pratar då? Jag hade kunnat gå till en kompis och säga att ja, men vi är bra vänner, men det kommande året så har jag har lite mycket nu. En sån relation dör ganska snabbt. En relation kräver kommunikation, tid, närvaro. Jesus är inte mycket annorlunda. Vår relation till honom är inte annorlunda. Att leva brinnande i anden tror jag inte är något. Det är inte att prestera något stort. Utan att fortsätta umgås med honom. Låta han förvandla våra liv. Prata med honom i bön. Lyssna till honom i ordet. Och dela livet med honom. I allt. Precis som vilken nära relation som helst. Detta behöver vi ta på allvar och reflektera över. Gör jag detta? Gör jag detta? Om inte, hur ser mitt liv ut? Vad behöver jag förändra för att göra det? Vi behöver komma framåt. Anton, har du några mer konkreta exempel hur du kan leva i relation med Jesus? Ja, vad kul att du frågar. Jag vill citera Jesus själv när han berättar hur vi ska bete oss. Matteus 6, så säger Jesus så här. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din far som är i det fördolda. Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Det är när vi är helt själva alltså. När ingen annan ser, inte när vi sitter i kyrkan, inte när vi sitter på hemgrupp eller vid någon annan sammankomst, utan hemma, när vi har stängt dörren. Varför då? Jo, men jag tror, för då är vi helt nakna inför Gud. Det är ingen annan som ser oss, det är ingen annan som du ska leva upp till eller bete dig på ett visst sätt. Stäng din dörr och be till Gud i det fördolda. Men där behöver vi lyssna till Jesus. Vad säger mer? Vad Jesus mer säger? I vers 7. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. Det tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som det. För att er far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det. Alltså i den stunden så kan du lägga av dig allt. Vi behöver inte be något specifikt. Vi behöver inte säga någonting bra. Vi kan bara vara och ge Gud vårt allt. Allt vad vi känner, allt vad vi upplever, det vi tycker är jobbigt. Allt. Det här kan ju kanske kännas märkligt och lite jobbigt. Jag är själv inte alltid bekväm med det. Men vi blir inte helt bekväma med att dela allt direkt till en ny person vi träffar. Det är en relation. Men min uppmaning till er är att bli bekväm med det. Umgås med Jesus. Stäng dörren och dela livet med honom. Precis som en vanlig relation. Vad mer då? Vad finns mer i att umgås med Gud? Kanske finns någon som sitter här och tänker nu. Han kommer bara säga att jag ska läsa den där Bibeln. Ja, det är precis vad jag ska säga. Det är precis vad du behöver. Men inte för ett måste. Men jag vill säga så här. Den där boken är full av vittnesbörd, berättelser, löften och hemligheter om vem Gud är. Det är som en skattkarta där du kan hitta skatt. Men den funkar inte om den bara ligger på hyllan och samla damm. Förvänta dig inte att den ska hoppa upp av sig själv och läsa högt för dig medan du ligger i soffan och kollar Netflix. Du måste själv öppna den. Du måste gräva i den, tugga i dig den och brottas med den. Och det är just där, i mötet med ordet, i mötet med Gud, där han vill uppenbara sig själv för oss. Jag skulle vilja använda ordet för att promota ordet. Hebreerbrevet 4:12. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och genomtränger tills det skiljer själ, ande, led och märg. Och det dömer över hjärtat, uppsåt och tankar. Vi har även 5 Mosebok 8:3. Han ville lära dig att människan lever inte bara av bröd, utan av varje ord som utgår ifrån Herrens mun. Läs Bibeln med ett mål. Att få ta del och smaka av vem Gud är. Läs Bibeln relationellt. Inte religiöst. Så vi hade 1. Vad hade vi? Beslut. 2. Umgås med Gud i bön, relation och ordet. 3. Vi ska gå till Hebreerbrevet 10. Vers 24. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Jag tror att vi är rätt bra på att undervärdera de här orden. Jag tror vi är rätt bra på att undervärdera vår gemenskap. Vi skapar för gemenskap. Vi skapar för att finnas för varandra och stötta och hjälpa varandra. Det är detta jag vill ropa på hjälp för. Jag behöver er. Ska jag bevara ett brinn för Jesus så behöver jag er. Jag orkar inte göra det själv. Jag behöver hjälp att skapa en kultur och en plats där vi driver varandra för att komma närmare Jesus. Där det inte bara blir en plats där vi får leka kyrka varje söndag och oja oss över våra krämpor eller vår vana. Utan där det är en plats där vi tillsammans får lyfta varandra och driva varandra framåt till att komma närmare Jesus. Få ta del av hans rike och få smaka himlen här på jorden. Det tror jag vi är kallade till. Salomo skriver i predikan 4 så här, vers 9-12. Bättre två än en, för det får god lön för sin möda. Om det faller kan den ena resa upp den andra. Men ved den som är ensam, faller han, finns det ingen som kan resa honom upp. Likaså om två ligger tillsammans och har det varmt. Men hur ska den ensamma hålla sig varm? Där en blir övermannad kan två stå emot. Och en tretvinnad tråd brister inte så lätt. Vi behöver varandra. Tillsammans med Jesus och varandra så kan vi leva i det liv som Gud kallar oss till. Och få inspirera och driva varandra framåt. Jag vill alltså vara en följare av Jesus. Inte bara leka kyrka på söndagar. Grunden för att vara brinnande i anden tror jag är att leva i den frihet Jesus redan har köpt för oss. Vi kan inte via våra engagemang eller gärningar gör oss mer eller mindre brinnande, men vi kan ge förutsättning och bjuda in Gud till att komma och verka i oss. Konsekvensen av att vara brinnande i anden tror jag blir engagemang. Att när hjärtat får brinna av Jesus så föder detta en vilja att dela med sig av det man har. Kunskap, tid, ekonomi, etc. Låt oss börja där. Hur ser ditt beslut ut idag? Har du tagit det? Behöver du kanske ta det för första gången? Eller behöver du förnya det? Behöver du börja ge tid till relationen med Jesus? Eller behöver du omge dig mer med brinnande syskon i tron? Oavsett vad du står i, som sitter här idag, så är min bön att du inte lämnar detta rum likgiltigt, utan att du får en längtan och ett beslut i att få leva ännu mer brinnande i anden. Vi ska gå in i en stund och tillbedja. Jag och Jona ska leda oss lite i bön. Jag vill uppmuntra dig. Stå upp, falla ner på knä. Be om att anden ska få komma över oss som kyrka, över oss som individer. Att vi ska få brinna. Att heliga anden ska få tända en låga i oss. Och inte bara här och nu. När du kommer hem, stäng din dörr. Ta beslutet igen. Bara inför dig och Gud. I den stunden tror jag anden kommer verka.
Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud, så gå in på efskyrkan.info/nästa steg. Vår längtan är att få se människor och samhällen förvandlade av Jesus. Genom en kyrka som återspeglar Guds hjärta, bär varandra och betjänar människor varhelst vi befinner oss varje dag.